Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Välkomna till dagens avsnitt av Gynpodden som görs i samarbete med Vattnet Går.
Hej!
Hallå!
Är vi med Nina också från Italien?
Ja, så himla kul det här. Så jag passar på att välkomna Vattnet Går-lyssnarna också då till den här lilla kombinationen av våra båda poddar. Jättekul att sitta där vi är på olika platser med er imponerande kvinnor.
Ja, men jag tycker alltid att det är spännande. Du har ju så otroligt mycket podderfarenhet Och jag har träffat så många liksom personer som har suttit i den situationen där Lydia är nu. Mm. Höggravid med liksom, funderingar och rädslor och tankar. Och det blir jättekul att höra lite så här, vad du har fått med dig från alla dina år som du har poddat.
Helena, vill du kort berätta lite vilka vi är, gynpodden är?
Ja. Ja, men då börjar jag med att berätta det för Vattnet går-lyssnarna.
Ja.
Så gympodden, vi är ju då en vetenskaplig podd om kvinnohälsa. Jag heter Helena Grafen Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och är ekonom och representerar lyssnaren i våran podd.
Precis, och vi är systrar.
Ja.
Och vi startade gympodden liksom
för två år sedan,
i en längtan verkligen att få komma ut med vetenskaplig information om kvinnokroppen. För det är så mycket rykten och myter och svårt att få tag på vetenskaplig fakta. Och då tänkte vi att nu kör vi. Och vi har haft otroligt mycket roliga och intressanta gäster i podden.
Mm.
Så det är vår bakgrund.
Och bland annat Nina idag.
Ja, idag är det Nina. Ja.
Och Nina, vill du berätta om Vattnet går för de som inte har lyssnat på den podden innan?
Exakt, och jag tycker det är så härligt att höra er berätta er ingång på det, eftersom vi är väldigt lika i det, vad vi vill prata om. Och jag startade Vattnet går för 8 år sedan nu, det är, känns sjukt när man säger det. Och startade den i någon slags, både personligt efter att jag själv hade fött barn och var ganska chockad över upplevelsen och hur man mådde efteråt. Fjärde trimestern var ingenting som överhuvudtaget liksom lyftes på den tiden. Så att jag kände att vi behöver prata om det här, hur det är på riktigt, och vi behöver få också en förklaring till varför det ser ut som det gör, eller vad det är som händer. Så min take är att jag intervjuar mammor om deras olika erfarenheter. Och sen har jag också med barnmorskan Gudrun Abascal som en liten expertkommentator, kan man säga. Lite som du agerar också då, Helena, liksom, som kommer med expertisen och faktan och ja, liksom råden och hjälpen också liksom, på en kant.
Ja, det är en bra setup.
Ja, så att idag är ju setupen nästan att det blir att prata om, ja, men dels om din erfarenhet från alla intervjuer som du har gjort, men tänkte också prata lite om min graviditet, och så har vi expertkommentatorn med Helena här.
Ja, jättekul. Bra. Men,
det blir härligt, hoppas jag.
Ja,
yes, då kör vi. Men då kör vi igång.
Jag har ju en liksom ganska bred fråga som jag skulle vilja att ni liksom diskuterar lite kring. Och den är så här, vad är det ni önskar att varje tjej och kvinna ska veta om sin egna kropp? Och kanske också, ja, vi säger det, egna kroppen. Ni får liksom tolka det hur ni vill. Vad är bra att känna till om sin egen kropp som kvinna?
Vi skulle kunna börja med att smalna ner lite graviditet och fjärde trimestern som du nämnde, Nina, för att kroppen det är så himla brett. Sen kan vi ta några välvalda saker efter det också. Men Lydia, vad tänker du? Vad skulle du ha velat veta innan du blir gravid? Med tanke på hur mycket vi har poddat om graviditet, vad hade du velat liksom...
Alltså min personliga erfarenhet i det här är ju att jag kände att jag visste lite för mycket. För att vi har poddat så otroligt mycket. Framförallt så har ju vi poddat kanske när det har gått fel. Och när man har skadat sig mycket. Så att jag har ju blivit förlossningsrädd inför min förlossning som kommer vara här om några veckor. Vilket jag tror är för att jag verkligen har fått höra så pass mycket. För att innan vi började med den här podden så visste jag väl kanske egentligen ingenting. Vilket också kanske är slagsida åt andra hållet, som du har fått uppleva, Nina, att man inte har koll på någonting innan man går in i det här. Och så får man en chock istället. Och nu vet jag snarare allt som kan hända.
Mm. Nina, vad tyckte du då innan du blev gravid? Liksom, vad hade du velat ha för info?
Nej, men jag hade nog främst velat veta, alltså redan innan jag blev gravid så skulle jag nog, och det ligger ju mycket på mitt ansvar också naturligtvis, haft bättre koll på hur min menscykel fungerade. För det är också så här, något man kan komma på i efterhand. Bara, men herregud, jag var liksom 34-35 år och hade fanken ingen koll på min cykel. Så sjukt egentligen. Så dels det. Och hur den liksom, inte bara hur den funkar utan hur den påverkar hela systemet liksom, och mitt mående, mitt mentala mående och allt så. Men sen om vi ska fokusera rent på graviditet och så tycker jag nog just det här med fjärde trimestern, alltså liksom måendet efteråt, och det är ju ingenting som, alla mår ju inte likadant naturligtvis, men just att man hade haft lite mer koll på att det inte är så att man föder barn och sen är det färdigt liksom, utan att man har dels massor av hormoner kvar i kroppen, dels kanske främst bland förstagångsföderskor väldigt vanligt att man kan få en liten mindre liksom, identitetskris rent liksom, mentalt. Bara, vad hände med mitt liv? Vad är det här mitt liv nu plötsligt? Från att liksom, sådär. Det hände mig bland annat. Och sen också det här att som gravid är man ju väldigt omhändertagen i systemet. Man går på i regelbundna kontroller och alla frågar hur man mår och alla är intresserade av mamman, hur mår du? Det, så här. Och sen när barnet är fött så är det 100% fokus på bebis. Hur jag mår är inte lika viktigt. Och det är ju också en ganska tuff smäll, kanske främst då när man blir förstagångsförälder, för att man kanske känner sig, återigen inte alla, men det är lätt att känna sig lite vilsen. Man kanske är öm, man kanske mår liksom ont och har fått en skada eller bara rent mentalt behöver vi lite mer stöd i vår kultur tycker jag.
Mm. Ja, alltså det är så himla mycket som man vill förmedla till första gångs mammor. Alltså som alla vet ju att man kan må illa. Det tycker jag liksom att det är, tror jag att de flesta liksom, det kommer inte som någon överraskning. Men hur man, alltså den känslomässiga berg-dalbanan kan vara redan under graviditeten. Har man liksom vissa skörheter så behöver man också förmedla det till sin barnmorska. Man ska, jag får jätteofta frågan, måste jag sluta med min antidepressiva medicin nu när jag är gravid? Då brukar jag säga nej, gör inte det, utan prata med din barnmorska och en förlossningsläkare först, så att man liksom, att man inte tror så här att man är skör när man är gravid och det är hormonellt och det är mycket känslor och det är mycket oro. Har man dessutom en förlossningsrädsla så går man ju tänka på den i nästan hela graviditeten också. Men det är ju mera som mamma, alltså eftersom jag har gått igenom 4 graviditeter, att jag liksom, jag skulle vilja liksom bara så här, som medmamma bara så här, att det är inte liksom alltid straight forward, det är mycket som händer. Men sen Nina, det du nämner, alltså fjärde trimestern, den vill man ju prata om jättemycket, för det är så här, dels så tycker jag om man ska ta några liksom specifika händelser så här, som jag tycker att jag brukar lyfta på, till exempel på BB, då är det att har man blivit kejsarsnittad akut så har jag förstått att det är jättemånga som är jätteledsna för det. Och det är väldigt många som känner sig misslyckade och man känner sig snuvad på en vaginal förlossning och man kanske hade gått in med den här förlossningen och sett fram emot den på ett eller annat sätt och sen blev den jobbig och utdragen och så slutar den ändå med ett akut kejsarsnitt, och att det är liksom ett sånt fritt fall för väldigt många. Och det här lärde jag mig, jag jobbade ju på BB innan jag fick barn, tänkte aldrig på det, utan det var bara så där när man gick in och så berättade man all information efteråt och liksom du ska tänka på det här och så här länge blöder man och om du får feber ska du söka gynakuten. Sen blev ju jag själv snittad akut efter en väldigt lång förlossning. Det var, alltså jag var så ledsen efteråt. Jag stängde in mig på mitt rum på BB i 3 dagar. Dels var jag väldigt trött och hade väldigt ont och liksom så. Men jag var så ledsen för att alla hade ju liksom, dels hade jag ju jobbat på förlossningen och sett liksom att herregud, det nästan kändes som att vem som helst kan föda här. Liksom, olika, alltså både om man inte är så mentalt förberedd eller fysiskt förberedd, liksom, ut kommer ungen ungefär. Och jag som var så förberedd kunde inte föda vaginalt. Det var så, alltså jag var så ledsen. Och det var, jag kunde liksom heller inte prata med någon om det, för att kunde inte förmedla, jag var ju så...
Vad var du ledsen för?
Vet inte. Alltså jag kände mig ledsen över att jag kände mig som en misslyckad mamma, tror jag.
För att du inte genomgick en vaginal förlossning?
Ja, alla andra liksom ploppade ju ut ungar till höger och vänster där.
De gör ju inte det.
Nej, men det är liksom lite så. Och jag vet också att jag gick ut där från... På 3:e dagen så gick jag ut från mitt rum på BB. och träffar en mamma som precis har fött tvillingar. Och hon går där med sina tvillingar. De har ju så här plastbaljor på BB. Så gick hon med två tvillingar och så tittar jag på henne och sa så här: har du fött dem där vaginalt? Och då sa hon ja. Och då kände jag bara, då bröt jag ihop att tvillingmorsa och fött dem vaginalt. Och jag kan inte ens få ut en. Men det som var så intressant var att när jag blev utskriven från BB på fjärde dagen, då kommer en överläkare som sen blev min kollega på Danderyd, som jag tycker jättemycket om. Det här har jag berättat om förut i gympodden. Då kom hon till mig och sa hon så här: ja, hur mår du? Och alla kontroller var bra. Så här, jag vill bara säga en sak, Helena, sa hon. Du är inte en sämre mamma för att du är snittad. Och jag bara, jaha, okej. Okay. Det är inte bara jag som känner så här.
Mm.
Mm. Det var så, liksom, det föll så ner i min, liksom, i min mage. Och bara, okej, okay, det här är en naturlig känsla. Sen den dagen, alla kvinnor som jag har träffat som är akut snittade innan snittet, ibland på BV, eller som redan på förlossningen, jag säger så här: vi måste liksom bryta här nu. Det här går inte längre. Men du ska veta att föda barn med snitt är ett jättebra sätt. Det är ett sätt att föda på av två. Antingen kan man föda vaginalt eller med kejsarsnitt. Och det är ett superbra sätt att föda barn på. Och du är en lika bra och värdig mamma som alla andra. Och jag säger också det på BB till de som jag skriver ut därifrån. Och jag märker ju att många är så här: åh gud, vad skönt att du säger det. Så det är liksom en helt oförklarlig känsla. För jag menar, man är ju en lika bra mamma ändå. Men den bara fanns där. Så det tycker jag är liksom så här, man föder barn på olika sätt. Och alla sätt är lika bra. Och sen det andra som jag också tänker på är att amningen. Fy fasiken, vad den kan vara jobbig. Och det är ju inte för en eller annan. Det är ju, majoriteten har ju besvär med amningen initialt, alltså i början. Det är ju få som är som på film. Det är bara bambisen kommer ut och sitter där liksom vid bröstet och bara... Alltså det finns en och annan sån mamma och bebis. Mm. Men de flesta är ju inte så. Utan amningen är liksom, ta det lugnt. Det kommer. För de allra flesta som vill amma så löser det sig. Och om det inte löser sig så finns det jättebra ersättning för bebisar. Och jag vet för att jag hade jättemycket också besvär med min fjärde bebis. Då hade jag ammat de andra tre. Liksom med ändå, det hade varit jättejobbigt att komma igång med. Jag hade ändå ammat de tre första. Och den fjärde bara gick inte. Alltså det gick inte att amma henne. Och då vet jag liksom, jag gick på amningsmottagning. Och så pratade jag med min härliga kollega Elin som hade gått en amningskurs. Och sa hon så här: men du Helena, tänk på att de här mammorna som sitter på kaféer och ammar, det är inga nyfödingar. Alltså de bebisarna är ju flera månader. Det tar lång tid att lära sig att amma både för mamma och bebis. Så det är också en sån här grej, liksom, ta det lugnt, det tar tid. Men vill man amma så går det ju för de allra flesta. Två, liksom, take home message. Alla sätt
så
att förlösa
bra.
Sig.
Ja, men jättebra. Det är också någonting vi pratar mycket om i Vattnet går också. Just om amningen. Många som beskriver precis det där som du säger. Och också även liksom, dels de som haft liksom, riktiga problem och nästan aldrig kommit igång med amningen och sen då bestämt sig att nej, men nu stoppar vi. Liksom. Men också alla som, där det har funkat väldigt bra, men man blir ändå ofta lite chockad över att det är svårare än man tror. Och det gör ont i början också för de allra flesta. Så att det är också en sån där grej som man gärna kanske väljer att bara inte tänka på så mycket när man är gravid. För man är så fokuserad på förlossningen. Det där med amning, det ska ju bara funka och komma sen. Liksom.
Mm, exakt. Och sen tror man att det är, alltså tror man också att det går, att det är helt, alltså det är så naturligt att amma. Man tror liksom att det ska bara funka liksom, men så är det ju inte. Det tar ju flera dagar innan bröstmjölken kommer till och med liksom, utan i början är det ju bara pyttelite mjölk som är där.
Så vad har ni för lugnande ord till någon som ska gå in i den här trimestern om en liten stund? För att jag tycker det är bra att prata om det, men det är ju väldigt så här, shit, känns som att man ska springa ett jävla maraton efter det här maratonet som man redan tycker att man är på, typ.
Mm. Fast jag tycker att fjärde trimestern är liksom som inbäddad i liksom ett rosa moln, att det ska vara så här: bebisen kommer, så åker ni hem och
nu
ska ni...
Det är inte det jag fått bli matad med de senaste 2 åren.
Nej, men det är ju så det är mycket liksom på Instagram och på alltså sociala medier och i filmer, liksom att allting bara sitter där.
Allt är så lyckligt
och man bara myser hela dagarna och liksom, och det är ju alltså, det är ju inslag av det också såklart, men inte bara, och jag tänker liksom att det bara, man ska veta att det är ungefär samma för alla.
Mm.
Och att det går upp och ner. Och sen också att,
men kan vi inte prata lite om det som är mysigt också?
För att, jo.
För att, men det som jag tycker är det som händer när man pratar liksom i det här. Att man, för det jag kände var ju att man blev liksom... innan jag fick barn så var det ju väldigt mycket det här med det rosa. Att man skulle, känna en öronbedövande kärlek. Det första som, när så fort man såg sin bebis så skulle man bara... Det här har jag aldrig känt i hela mitt liv. Jag älskar det här. Jag är liksom... Man blir helt överväldigad av hur mycket kärlek som skulle komma in i det här rummet med den här bebisen. Och så var det inte för mig. Och så är det inte för väldigt många. Och det, precis som du var inne på det här med att man blir snuvad på en vaginal förlossning inom situationstecken. Så var det lite med den känslan. För att jag visste inte att det faktiskt var okej att inte känna den här liksom dundrande kärleken direkt. Utan den fick ta sin tid. Men eftersom inte den kom direkt så tänkte jag också så... Nej men okej, det är något fel på mig. Jag är en dålig mamma? Varför är alla andra så lyckliga? Vad är det som är fel på mig, helt enkelt?
Mm.
Så just det tror jag är så himla viktigt att få med sig. Att man är inte misslyckad. Det är inte det att man inte älskar sitt barn. Det är bara det att man är helt ny i det här. Och liksom får se en helt ny varelse som tydligen är min. Och så är man liksom så här... det kan vara en förvirrande tid den här första tiden.
Mm.
Men det är ju också såklart jättemysigt att ha liksom en liten sak som precis har varit inne i min kropp och nu ligger den ute på bröstet och bara sover och gosar och liksom det kan jag nästan inte prata om utan att få tårar i ögonen, så att det är ju en otroligt fantastisk magisk tid också. Men jag tror det viktiga är att man liksom kan vara snäll mot sig själv och det man känner. Och acceptera att allting inte är ett rosa skimmer. Men att det kommer och ger lite tid, tror jag.
Men jag tycker att det är helt otroligt. Det är ju att liksom, så första gången man ska åka hem från BB och så man bara... Ska vi ta med oss henne nu? Litar ni på att vi fixar det här? Liksom? Det, och sen så komma hem där. Och så har man ju ofta ställt. Alltså man kanske har bäddat och gjort lite ordning. Och sen så, jag kommer ihåg liksom att Fredrik och jag. Så la vi ner den där lilla personen i sin säng. Och så stod vi där och tittade. Och så bara. Vad gör vi nu? Ska vi äta? Eller vad? Liksom, det var så här. Det är ju,
var det Agnes eller?
Ja, det var Agnes.
Första.
Det var helt surrealistiskt på ett helt otroligt sätt. Alltså det är ju sån berg- och dalbana känslor. Alltså det är ju, man har ju aldrig varit lyckligare, man har aldrig varit skörare. Man har aldrig, alla känslor är liksom ytterligheter. Man är jätteorolig, men man är också jättekär i liksom allt och det är livet. Och det är otroligt speciellt. Men jag tycker ju att det är nästan bara det man pratar om, hur otroligt det är. Liksom. Det är därför som jag tror att både du och jag, Nina, liksom vill lyfta att ja, men det är otroligt, men det är inte bara otroligt fantastiskt, utan också otroligt jobbigt ibland. Men Lydia, you wait and see.
Ja, så himla spännande. Vilken vecka är du nu i?
Just nu när vi spelar in det här så är jag vecka 35.
Okej, så det börjar verkligen närma sig.
Ja, det börjar verkligen närma sig. Och jag, alltså bara reflektion på det ni säger, jag tror att det är jättebra. Jag tror bara, Helena, att vi har adresserat väldigt mycket problem.
Ja.
Så att det blir att jag vill också så här, men det är bra då. Ja. Att det är mysigt och att man känner kärlek och hela den delen.
Det där är ju så himla viktigt. Jag fick faktiskt lite feedback av det från lite lyssnare. Efter några år att jag hade kört podden så blev ju jag, eftersom jag vill ju lyfta massor av olika sätt att föda och olika komplikationer, men också liksom, ja, men alla möjliga olika, så att man ska få liksom en så bred bild som möjligt. Men till slut när jag hade gjort det några år så blev det ju för mig mer intressant att prata med kvinnor som har varit med om något kanske ganska ovanligt eller något så här. Så jag började grotta in mig i liksom saker där det faktiskt hade gått, men allting har gått bra till slut, men problematik liksom. Och efter ett tag så var det några lyssnare så bara, det skulle vara skönt om det kunde komma ett helt vanligt avsnitt där det liksom inte händer någonting särskilt alls.
Nej.
Och det är ju egentligen de allra flesta. Men liksom bara för att man själv hade det här liksom lite journalisttänket och liksom, så blev det ju att man valde att prata om just liksom de här lite kanske spännande inom situationstecken.
Ja, exakt.
Sakerna. Men det är ju så himla viktigt naturligtvis att även liksom, en helt liksom, problemfri och liksom, ABC-förlossning så att säga, också får höras och synas.
Mm. Jag tycker det absolut bästa som har hjälpt mig i min förlossningsrädsla, det är ju att prata med vår barnmorska Karin, som älskat sina förlossningar och tyckte att det var det bästa hon har gjort någonsin och vill bara göra det igen. Alltså även om så här, det är inte så för alla, så känner man bara, åh, gud vad härligt
så
att höra.
Ja,
exakt. Och det är ju superviktigt. För det är ju ändå, alltså, de allra, liksom, ja det vet vi att i stort sett alla förlossningar går ju egentligen bra. Sen kan det ju hända saker på vägen som gör det svårare eller inte. Men det blir ju bra.
Mm.
Det blir ju det.
Mm. Och så tänker jag också att vissa saker, om man har en sjukdom under graviditeten eller man kanske blir inlagd eller man, så här, det är ju också lyckade graviditeter och förlossningar, även fast det blir lite bumps on the way liksom. Så att man också tänker att så här, men så här blev min graviditet eller så här blev min förlossning, men det blev bra.
Men hur tänkte ni inför er första förlossning? För jag känner ju fortfarande att det känns så här, herregud, ska jag gå igenom det här om typ 5 veckor? Antagligen 6 veckor eftersom alla i vår familj har varit sena. alltså jag kan fortfarande inte se riktigt hur det ska gå till. Hur kände ni inför er?
Ja, jag hade jobbat på förlossningen.
Mm.
Jag var inte alls rädd.
Nej.
Det var inte det. Jag kände att, men jag kanske var lite åt andra hållet. Jag tyckte liksom att det skulle bli spännande att få vara med och se hur är det liksom. Hur känns det? Och jag tänkte också, för jag såg ju liksom, är det riktigt, riktigt jobbigt? Blir det riktigt, riktigt utdraget? Så här, en epidural, en ryggbedövning. För de allra flesta så tar ju den så fantastiskt bra. Man kan ju sova en liten stund, hade jag ju sett flera gånger. Så att jag var liksom ganska så här, kände mig väldigt trygg. Och jag tycker också att det är otroligt kompetent personal på förlossningen. Jag kände mig liksom, jag kanske förskönar det här nu i efterhand. Det har ju gått liksom 12-13 år. Men jag kan inte komma ihåg att jag hade någon stark rädsla.
Mm. Hur känner du, Nina?
Nej, jag var också, inför första förlossningen var jag också väldigt peppad. Jag såg det som någon slags, men typ, jag har spelat fotboll i halva mitt liv. Så jag var verkligen så här, det är ju typ, alltså jag laddade så liksom. Så här, som att det var en sport.
Tagga till
någon slags
liksom.
Match jag skulle gå liksom. Så jag var faktiskt ganska peppad och tänkte också, nej men jag har så hög smärttröskel. Det här kommer inte vara några som helst problem. Sen blev det inte riktigt så då för min del. Det är alltså helt okej förlossning, men jag blev ändå så pass chockad att det gjorde så ont. Vad fan liksom. Man hade ganska lång krystfas och sådär. Så att jag blev faktiskt förlossningsrädd efter min första förlossning. Och var ganska länge så här, nej. Det blir inga mer förlossningar för min del. Absolut inte. Men sen när det blev liksom, började snacka syskon och så vidare, så började man ändå så mjuka upp till tanken, och jag hade ju som tur min kollega då, Gudrunna Beskall, som jag kunde prata lite med. Och sen så när jag väl var gravid med andra, så gick jag också på såna här Aurora-samtal, och vi gick väldigt noggrant igenom min förra journal och liksom, så att jag verkligen, verkligen fick en förståelse. Det är ett annat tips för efter man har fött, tycker jag, att man ska begära att få gå igenom sin journal ordentligt. Så att man liksom förstår lite händelseförloppet. Vad var det som hände där inne? För det kan bli så för ganska många att det är perioder där man inte riktigt 100% är med rent mentalt. För att det kan vara utdraget och man blir trött, eller man får värkstormar och det händer mycket på en gång, så att man liksom hänger kanske inte riktigt med. Det var väldigt bra liksom, rent mentalt, att få gå igenom, okej, det var det här som hände, aha, okej, ja, men då fattar jag varför det blev så där och så vidare och så vidare. Och det hjälpte mig supermycket under min andra graviditet, att verkligen gå igenom min första så här, bara, aha, nu fattar jag varför det blev så. Då kan vi se till, eftersom jag är lite rädd för att det blev så då, så jag är rädd för att det ska bli samma nu, men då kan vi göra en plan för att det inte förhoppningsvis ska bli så. Så jag kände mer och mer trygghet efter de här samtalen, och sen såg jag verkligen fram emot min andra förlossning också, som blev också helt fantastisk i jämförelse.
Det var roligt.
Som blev liksom den här klassiska revanschen som man ofta pratar om också. Vilket också gjorde att jag efter den förlossningen mådde som en jäkla drottning alltså. Jag fick den här adrenalinkicken och var bara så sjukt pigg och mådde fantastiskt. Mm. Och där var också den här, då fick jag också uppleva den här kärleken som bara kom direkt. Men och det var en hel cool känsla.
Jag tror att det är jättevanligt att alltså, när man får barn nummer ett så vet man ju inte hur stor kärleken ska bli. Nej, när man får barn nummer två, då vet man ju liksom, det här kommer bli mitt livs kärlek. Så att när den där lilla kommer ut, då är man liksom, hjärtat är redan öppet på något sätt.
Precis, jag kände redan under graviditeten skillnaden i det. För att första graviditeten, alltså det var också så, jaha, det är någonting där inne liksom. Man kan inte riktigt fatta riktigt, eller i alla fall 100% förstå vad det är som händer. Men andra graviditeten, där var det ju direkt liksom. Mm. Från att man plussade så bara, förstod man ju vad det var som var, väntade där inne. Mm. Eftersom man redan hade en liksom.
Mm.
Så den kärleken hann man ju bygga upp oss mycket längre tid.
Mm. Men och du fick en bra, du hade liksom förtroende för din förlossningspersonal och så. Mm.
Jättebra. Mm. Jättebra. Verkligen. Hela vägen och även under första förlossningen egentligen, fastän jag liksom upplevde den som ganska hemsk, så hade jag hela tiden förtroende för personalen. Mm. Och den var hela tiden liksom fantastisk.
Mm.
Så det var aldrig så mycket, nej, just upplevelsen kring både, jag födde mitt första på BB Sofia och mitt andra på BB på Södersjukhuset.
Mm.
Båda fantastiska, måste jag säga.
Ja, härligt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Men Lydia, alltså, hur mår du nu och liksom, hur har det varit att vara gravid nu? Och du håller på med en startup och allt möjligt. Hur tänker du kring allt det liksom?
Ja, men de första 4 månaderna så mådde jag väldigt illa. Kräktes nästan varje dag och var ganska sänglig. Alltså käkade ju Lergigan på rullande band hela tiden. Jag tyckte det var fruktansvärt. Alltså mentalt så tyckte jag det var... jättejobbigt. Det var också vinter. Det kändes som att man bara var en björn i ide och mådde dåligt liksom. Hela tiden. Och sen så vid vecka 17 så släppte det. Och sen dess har jag ändå mått ganska bra. Varit trött från och till, men mått avsevärt mycket bättre. Sen så är det så här, med lite det ni pratade om, att man med ett andra barn kanske connectar mycket snabbare till barnet. Nu är jag lite anfådd för att det är så varmt här inne och för att jag är anfådd hela tiden när jag pratar. Nej men det kan jag ju känna igen mig i, att jag känner mig ju inte så connectad till det som är med magen. Nu sparkar ju hon väldigt mycket och så tycker jag att det är gulligt och gör lite ont, så jag försöker så här puffa tillbaka henne ganska ofta och säger sluta, hejda. Men jag känner ju inte den här liksom förståelsen riktigt för att det är mitt barn som ligger här och att hon kommer om 5 veckor liksom. Och det tror jag också att man blir påverkad av när man kanske har mycket annat som pågår, att man inte riktigt hinner connecta heller till med vad som händer i ens kropp. Och det går väl lite in i det, alltså jobbet och att vi driver SD-care, och att man inte riktigt kan koppla bort det. Jag tror att om jag hade haft en vanlig anställning, så tror jag kanske att man hade sjukskrivit sig lite grann, eller man hade liksom, när man har mått som sämst i alla fall, så att man hinner kanske tune in lite mer med sig själv än vad man har gjort hittills. Jag går ganska mycket in i min så här hårda, rationella sida och är mer så här, nu ska vi lösa alla de här sakerna innan jag går på mammaledighet, och nu ska vi göra det här och det här och det här. Och det har gjort att jag inte riktigt känner liksom, alltså många veckor har jag känt att jag inte ens har varit gravid, för att jag är så fokuserad
på ditt jobb.
På mitt jobb och det vi gör och det vi behöver komma fram i liksom innan jag går. Men däremot så har jag varit stenhård på att jag ska gå på mammaledighet. Vilket jag tycker är jätteskönt. Så jag kommer vara borta i 6 månader och så får det lösa sig.
Men det tycker jag låter jätteklokt, för det är också en intressant poäng du har där. För jag tror ändå att liksom, även om man inte är egenföretagare, så upplever jag i alla fall att våran kultur som vi har i Sverige, det är ju man premieras ju väldigt mycket av att vara en busy woman, där det ska gå snabbt och vi ska liksom vara liksom,
men inte vara så känslig liksom.
Ja men precis, exakt. En graviditet hindrar inte oss från att både träna stenhårt och liksom göra karriär samtidigt, liksom hela paketet. Och det är ju fantastiskt att vi är så sjukt drivna, men samtidigt är det ju en graviditet är ändå en graviditet, och det är liksom, det är lätt att man liksom vill skuffa undan dels symptomen och liksom ignorera dem och inte lyssna på sin kropp, och dels inte ge sig tid att, som du säger, liksom så här, det här med att tänka in, känna inåt, bonda inåt, även om det kanske inte alls är lätt i första graviditeten, så jag tyckte inte det heller.
Nej.
Men det kanske också var för att jag inte gav mig tid att göra det, för jag skulle jobba ända in i kaklet, jag skulle liksom det där får vi ta sen, lite så. Så det skulle vara det är intressant tycker jag, om man liksom också pratar med andra kulturer om hur man på ett helt annat sätt ser på en graviditet, mer som liksom nästan en helig sak. Vi är lite mer kliniska liksom.
Ja, jag undrar om det kanske också har att göra med att vi är mer jämställda när det kommer till en arbetsmarknad, och att man lite så här förväntas prestera på samma nivå som en man. Min kille, han driver också startup, men han har blivit noll påverkad i sin roll på sin startup, för att jag är den som är gravid och vi är ändå i samma sits. Och att det sätter lite krav på en kvinna att man ska fortsätta att vara lite liksom avskalad, köra exakt. På fast man håller på och växer en liten människa inom sig.
Men jag tänker också att du ska ju vara ledig här nu också ett par veckor inför.
Exakt.
Och det blir också kanske då som det blir lite reellt för dig. Så att, ja. Men nu ska jag bli mamma. Och så tar man de där veckorna, det är lite semester och man kan ju ta ut några mammaledig veckor innan också och vara så här, lite grann bara känna inåt och förbereda sig och boa lite hemma mera och så här. Och det kan också vara de veckorna som gör hela skillnaden till att man faktiskt känner sig redo att bli mamma när man föder.
Det är lite så jag tänker. Och jag har planerat, det passar ju väl, hon kommer precis i början av augusti och nu går vi snart in här i juli. Och jag har ju tänkt att så här, jag ska meditera varje morgon. Och jag och min kille har pratat om att vi ska prata om någonting som har med Hedda att göra varje kväll. Så att vi verkligen så här vänjer oss vid tanken på att hon snart är här. Så att man inte bara blir chockad om 4 veckor när hon faktiskt är här.
Nej, precis. Det
låter klokt. Vad mysigt. Tidigare i somras så gjorde jag ett avsnitt med Vattnet Går kring så här hur man berättade för familj och vänner eller hela Instagram eller vad man nu gjorde. Det är ganska kul att höra olika historier. Hur gjorde du när du skulle berätta för andra?
Jag berättade för familj ganska snabbt. Jag blev gravid i november och så berättade vi på julafton när vi satt där runt stora bordet allihopa på julaftonsmiddagen. Och så berättade vi, ja, jag har ju 13 syskonbarn och så sa vi att det är 13 syskonbarn här men det finns även ett till barn här. Och så, jag vet inte om alla förstod direkt.
Jag visste ju innan.
Ja, du visste ju för vi hade gjort ett litet ultraljud på Danderyd innan. Mm.
Men jag tror att alla fattade, så alla blev, det blev ju...
Ja, jag hade också chaos. Mått så illa. Jag tror att folk märkte att jag mådde illa, att det var något... fuffens. Men sen så har jag varit dels så är man lite försiktig, man vet ju inte hur det kommer gå. Man vill ju liksom komma igenom ganska många stadier innan man berättar liksom öppet. Men innan jag upptäckte det här så satt jag på en lunch med en investerare där vi pratade om att ta in eventuellt ytterligare kapital till vårt bolag. Och så var jag tvungen, mitt i den här lunchen så var jag tvungen att springa på toaletten och kräkas. Mitt i att han var så här, men kan du inte berätta om kommande året här nu, vad liksom era planer är? Och jag bara, jo, alldeles strax, ursäkta bara. Så sprang jag iväg. Vi var på Brillo och så stod jag där inne och kräktes och så började jag inse så här, det här skulle kunna vara att jag är gravid och så kommer tillbaka och så fortsatte vi den här lunchen. Och det var någonting som jag reflekterade över, att gud vad kvinnor behöver alltså så här, stå ut med, att man ska gå igenom de här grejerna och sen så började allt illamående. Och så har ju det har varit mycket liksom tillfällen där man dels av personliga skäl inte velat berätta för man just inte vet kanske hur det ska gå under graviditeten. Man är ju väldigt ödmjuk de första, man är ju det hela vägen, men framförallt skulle jag säga de första 20 veckorna så är man ju ganska så här försiktig med att opta in att det här faktiskt kommer bli ett barn. För man vet ju fortfarande inte riktigt hur det kommer gå. Det är så mycket som kan hända. Men också ur ett jobbperspektiv. Att så här, ja, men funderat över vem vill investera i ett bolag där liksom vdn och en av grundarna ska gå på mammaledighet och få en bebis. Alltså det är ändå, det är klart att det påverkar hur mycket tid man har att lägga på det här under kommande året. Liksom. Men jag tycker att, och jag tror kanske att Sverige är eventuellt unika i det här fallet, men jag har liksom inte sen vi har pratat om det öppet, och nu har vi ju ett starkt team runt omkring och vi har kommit en bra bit på vägen, men jag upplever inte att det har varit, att det har setts negativt på. Det är klart att det påverkar vissa tidsplaner och så här, men jag tycker också att vi har en bra miljö i Sverige. Sen så kan det ju vara också att vi driver ett kvinnovårdsbolag.
Ja, gud.
Kan bidra till det.
Ja, det hade varit helt oacceptabelt om det blivit någon snack om att du skulle gå på föräldraledighet.
Nej, ja, eller att man liksom skulle bli, för jag har även vänner som driver startupbolag som inte tar föräldraledighet överhuvudtaget, för att det har liksom inte
gått.
Det har inte gått och de har inte kunnat ta in någon ersättare under tiden som de i så fall skulle vara borta. Och det har ju, jag har ju sett vad det har gjort. Och det är ju inte heller så här, i det långa loppet blir ju inte det mer gjort.
Nej.
Alltså på,
nej, exakt.
På, för att man bränner ju ut kvinnan. Ja. Alltså då ska hon både vara mamma och ha den här karriären. Alltså göra allt. Och det går inte så
bra. Nej. Det är bra att du tänkte. Du har varit jättenoggrann med det hela tiden. Du tänker vara ledig minst 6 månader.
Ja, och sen lite beroende på hur jag mår så kanske jag kan engagera mig tidigare. Men jag har varit väldigt så här, haft mycket respekt för, vet inte hur jag kommer må, vet inte hur Hedda kommer må. Vi får se.
Klokt, verkligen.
Härligt. Vi får återkomma till det här efter din förlossning.
Ja, det blir spännande.
Ja, när vi släpper det här så har hon ju antagligen kommit. Eller kommer precis då. För vi spelar in lite i förväg. Så kan vi prata om det då.
Jättespännande.
Jag tänkte återgå till en grej, Nina, som du pratade om lite här innan. Så här, mina tips, alltså som läkare, vad jag tycker att man ska tänka på. Och då, om vi bara, nu pratade vi bara om graviditet och förlossning, men om vi skulle bortgå lite, alltså frångå det just, så är det, så tänker jag på en sak ganska ofta. Och det är att kvinnor vet för lite om sina kroppar. Som du säger, man vet inte liksom någonting om sin cykel och varför man mår på ett visst sätt. När man vet så lite om sina kroppar så tycker jag också att det finns en väldigt hög tröskel att söka hjälp. För man vet liksom inte, är det här någonting att söka hjälp för? Och sen när man väl då söker hjälp, jag har ju träffat kvinnor som kanske har kommit liksom i slutet av sin fertila period och haft mensbesvär hela livet, inte kunnat jobba liksom genom mensen eller vad det nu kan vara, så eller haft urininkontinens eller olika saker. Men när man sen då söker hjälp, om man får modet att göra det, och så träffar man fel läkare, någon som säger
just det.
Så här, det här är naturligt, eller så här mår man när man har fått barn, eller sätter in en medicin som inte funkar eller vad det är. Och då tänker jag så här, ge er inte. Alla läkare, alla gynekologer kan inte allt. Vi är liksom också nischade ganska fort när vi blir specialister inom gynekologi. Så nischas vi liksom till att en del är superduktiga på framfall. Andra är superduktiga på IVF och fertilitet. Andra är duktiga på hormoner och så vidare. Ge er inte om ni får ett svar som inte hjälper dig. För att det är klart så här, nej, det finns tillstånd där man inte kan bli helt återställd eller vad det nu kan vara. Det finns liksom vissa sådana. Men då ska man åtminstone få en second opinion, kanske till och med en tredje undersökning när man bekräftar att nej, men det här går inte att operera bort. Okej, ja, men då får vi väl lita på det. Men att man inte går på ett besök och så får man höra att allting är bra och att det så här är och sen ger man sig. För det, alltså, det är fruktansvärt och jag skulle önska såklart att det inte var så. Men jag vet att det är så. Därför är det liksom, och om du säger så här, det här tycker inte jag, det här hjälpte inte mig. Vem kan jag gå till då? Eller googla, eller du vet att man kan söka öppenvårdsgynekologi i hela Sverige. Man behöver inte gå till den enda gynmottagningen som finns i din stad. Där det kanske finns gynläkare som inte har hjälpt dig. Då kan du gå någon annanstans.
Helena, alla Sveriges kvinnor kommer vilja komma till dig. Till mig. Jag kan hålla klart i våra
inte,
liv.
Men jag kan inte allt. Men liksom, man ska inse sina, man ska, som gynekolog eller som läkare ska man inse sina begränsningar. Det här kan inte jag. Nu kommer inte jag längre. Nu remitterar jag dig till universitetssjukhuset. Eller till den här
framfallsläkaren. Ja, men hjälper vidare i systemet.
Se till liksom att, och om inte din läkare är så, då får du leta vidare.
Ja.
Och jag vill verkligen liksom uppmuntra och peppa dig som lyssnar nu till att inte sitta hemma med PMS och mensbesvär och klimakteriebesvär och kissa på dig och ont i magen. Och nej, det finns hjälp för de allra flesta att få. Och det här med bristningar, liksom, så många som går runt med besvär med bristningar. Och det är inte alla gynekologer som kan det, definitivt inte. Se till att hamna på en mottagning som kan det. Okej, nu fick jag det sagt.
Ja, men det där är ju så sjukt viktigt. För det hör jag ju så otroligt många gånger. Att liksom, nej men min barnmorska sa att allting såg fint ut. Och sen så hade jag, ja, Och sen så ett år senare så kan man fortfarande inte bajsa typ. Alltså, och då inte, jag vet inte vad det är, om det är att vi inte vågar kräva hjälp eller vad det är som gör att vi så lätt ger oss. Vad tror du?
Jag tror att det är så jobbigt. Alltså det är så himla jobbigt att gå
jag
till läkaren.
Jag tror också att det finns ett liksom, kunskapsövertag hos läkare som gör att om någon läkare säger det till dig så är det otroligt svårt.
Liksom.
Ja, det är otroligt svårt att motsäga det. Men, alltså, då blir man lite den här tjatiga patienten. Och liksom, jag tror att det är att man, och också att man litar ändå mycket, väldigt mycket på läkare och säger dem att det ser bra ut och så här är normalt. Då tror jag man hoppas också att det ska vara så. Och så fortsätter man må dåligt.
Men om man kissar på sig när man springer. Det finns det hjälp att få. alltså, och har man ont.
Man kanske behöver höra det. För då kanske man har träffat en läkare som säger att så här, men så här kan det vara efter att du har fött barn och gått några år. Och sen så bara, okej, då är det så här. Och så får man ha en binda i varje gång man går och springer. Och försöker man hitta andra lösningar och workarounds. Liksom.
Men när, när man går till barnmorska efter en förlossning, det gör man ju ganska snabbt efter förlossningen. Då är det ju bara så här, då tittar man egentligen bara. Man liksom så här, men det ser liksom välläkt ut. Alltså, det ser fint ut. Och då kan man inte heller, alltså det är så kort tid efter förlossningen, då kan man inte avgöra om någon har en förlossningsskada. För att dels har de flesta inte kommit igång att menstruera, så slemhinnorna är ju supertorra och sköra och liksom, så här, det går liksom inte att utvärdera. Men om det har gått liksom ett år, du har fått tillbaka din mens, du har haft några menstruationer liksom, har du fortfarande besvär då, då ska man gå till en gynekolog. Och även fast det såg fint ut några veckor efter förlossningen. Det spelar liksom ingen roll. Det där är ju bara, det är bara en översiktlig grej man tittar på precis efter förlossningen. Att stygnen har läkt ungefär.
Det är inte
någon
infektion. Liksom.
Nej, inte, eller att stygnen inte har läkt. Eller liksom så här, långsiktiga, det kan man inte avgöra då. Utan det måste man göra senare. Och det måste, man måste i stort sett ha haft ett par menstruationer för att kunna avgöra hur det är. För det är också så här, det gör ju jätteont i slidan efter en förlossning. Och tills man får tillbaka sin mens. Eftersom man är ju ungefär som att man är i klimakteriet. Alltså hormonmässigt är man ju som att man är i klimakteriet efter att man har fått barn. För man har ju ingen ägglossning. Man är väldigt liksom dämpad hormonellt. Och det känner ju slemhinnorna av. Alltså, det är ju, så vi har ju pratat om det förut i podden. Att
någon östrogensalva.
Ja, vaginalt östrogen är ju suveränt att använda när man ammar. För då får man tillbaka stunsen i slemhinnorna. Det går inte ut i bröstmjölken. Och man kan liksom både cykla och bada och kan liksom ha samlag utan att det gör ont. Och så att vaginalt östrogen. Men man kan liksom inte bedöma en förlossningsskada förrän senare. Och det är också som en liten uppmuntran då till kvinnor som har fött barn. Så här att har du problem 3 månader efter förlossningen, ta det lugnt. Det kan läka. Det kan bli hur bra som helst. Liksom. Mm.
Det där är också en ganska viktig poäng tycker jag. För att det är också en del av vårt liksom samhälle att man ska gärna komma i form snabbt och man ska liksom stunsa tillbaka liksom. Men det tar ju lite tid för kroppen både liksom, ja men både viktmässigt men också rent liksom att läka ihop. Nu kanske jag säger fel, men säger man inte att det kan ta upp till ett år att liksom läka efter en förlossning rent?
Alltså själva alltså rent kroppsligt så den fysioterapeuten som jobbade på Danderyd när jag jobbade på BB mycket, hon var så här, men det tar ungefär 2 år innan kroppen återhämtar sig och det är egentligen efter en förlossning. Men så att det är liksom innan du vet alla ligament och muskler när man får tillbaka sin grundkondition och så. Men rent läkningsmässigt i liksom slidan så tar det ju inte så lång tid och slemhinnorna läker ju väldigt fort, men sen innan de återfår liksom full funktion liksom, det kan ta ganska lång tid. Så att, men så liksom ha lite tålamod, känn efter i kroppen, ha lite tillförsikt att det kan bli bättre ända tills ett par menstruationer liksom, in i ett par menstruationscyklar.
Ja, men sen kräv hjälp om man har problem.
Och be att få en andra eller tredje opinion då också om man inte känner sig nöjd.
Absolut.
Så bra. Och det är väl också liksom, jag tänker också det här med just det där att vi har rätt till vård, att det finns ju liksom en patientlag som säger att vi har rätt till vård. Så det är väl också bra att få med, tänker jag. Kanske kan stärka en att liksom man har det i ryggen.
Vi har rätt till vård. Och det du säger Nina också så här, att man känner sig så omhändertagen på MVC, men när man har fött barn så är det bara fokus på bebis. Det är ju tyvärr väldigt mycket så. Det är liksom, och det är ju det man vill också. Det är inte som att man liksom, man fokuserar ju inte jättemycket på sig själv när man har fått sitt barn, utan det är ju mycket bebis liksom. Men det, när man ber om hjälp så måste man få det.
Ja, precis. Jag skulle ändå önska att det fanns någon slags, för det finns ju också väldigt mycket som säger att liksom, happy parent, happy baby liksom, eller att om mamman mår bra så är det mycket enklare också att ge kärlek och all näring som barnet behöver.
Mm.
Så jag skulle ju önska att det fanns liksom ett eftervårdsprogram som var ungefär som gravidprogrammet liksom, att man får, man skulle, om man liksom känner att man behöver det, att det finns kurat, det finns förvisso, men jag skulle önska att det var, att det skulle vara för alla. Att man fick ett kuratorsamtal, man fick ett träffa fysioterapeut. Få gå igenom liksom lite olika och inte bara det här snabba, enkla återbesöket. Jag tror att det skulle i det långa loppet hjälpa jättemycket.
Mm. De har ju det i andra länder.
Mm.
Så att, precis, ja. Exakt.
Så det går ju. Precis, det går ju.
Nina, jag kommer ju återkomma till dig här när Lydia är på föräldraledighet troligtvis och vill jag podda med dig igen.
Ja,
ja, det var ju så
jag
roligt.
Finns här, ja. Anytime.
Du hörde ju av dig till oss och sa, ska vi inte göra en gemensam podd? Men du stod ju också på vår önskelista att få podda med.
Ja, så kul.
Ja, det var ju jätteroligt. Men då ska vi prata lite mer om dig faktiskt den gången. Och om det vi tycker skulle vara intressant att lyfta är ju att du kände av att du hamnade i klimakteriet ganska tidigt och att det var jättesvårt att fatta att det var det. Och jag som träffar mycket kvinnor vet ju att det här är supervanligt.
Mm. Så det... Verkligen. Ja, men det ska bli intressant att prata om. Jag var ju, ja, men som sagt, det tog lång tid att förstå att mina symptom var förklimatiserat, helt enkelt.
Mm. Men vi återkommer om det.
Ja.
Mm.
Spännande.
Tusen tack Nina för att vi fick snacka med dig.
Jätteroligt.
Tack och, så hemskt mycket för att jag fick prata med er och att mina Vattnet går-lyssnare nu förhoppningsvis får upp ögonen på er också. Och Lydia, varmt lycka till nu då.
Tack. Tack.
Så spännande. Det kommer gå bra.
Ja, det kommer gå bra.
Ja. På återseende Nina.
På återseende. Ha det gott hörni.
Hej då.
Hej.
Hej hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.